Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
Hej alla poddlyssnare och välkomna till Jag är modig. Den här veckan så har vi en gäst och det är författaren Ann Liljeroth. Hej Ann och varmt välkommen till Jag är modig.
Hej Pia, tack för att jag får vara med.
Ja, men det är ju andra gången du är med. Det är så roligt för du var ju faktiskt en av våra första gäster. 2019 var du med. Ja, det är länge sedan.
Ja, det är 4 år sedan. Tiden går.
Ja. Och då pratade vi om din bok Jag kan inte sluta gråta, som handlar ju om utmattningssyndrom, var det va?
Mm, det stämmer.
Men idag ska vi prata om någonting helt annat. Vi ska prata om din nya bok Hela mitt hjärta. Och det är ju din 8:e roman. Wow, det är stort.
Ja, det känns overkligt faktiskt att det har blivit så många.
Och den här boken är ju helt, helt fantastiskt. Och den sätter igång så mycket tankar. Och varför sätter den igång så mycket tankar och funderingar och allting? Jo, därför att den handlar ju om en mammas absolut värsta mardröm. Och det är ju att tappa kontakten med sina barn.
Mm. Sina vuxna barn.
Och jag känner, jag läser den, och som jag sa till dig, jag klarar inte av att sträckläsa den. Därför att den skapar så mycket tankar och funderingar. Och var tvungen att stanna upp och pausa lite grann. Och sen gå tillbaka. Du måste berätta, hur kom du på idén, och berätta också om din enorma research som ligger bakom den här boken.
Den här idén kom till mig för ganska många år sedan. Jag läste en artikelserie i en av våra stora dagstidningar som handlade just om den här frågan. Det var föräldrar, då lite äldre människor, som berättade om att de inte hade någon kontakt med sina vuxna barn och den sorgen som de kände inför det här, hur svårt det var för dem. Det var olika vittnesmål, det var en hel vecka som löpte på. Jag berörde så otroligt starkt av det där, jag vet inte vad det var, det slog an någonting hos mig. Jag har själv 2 vuxna söner, och tanken på att de inte skulle vilja ha kontakt med mig, alltså det gjorde mig livrädd. Den här rädslan vaknade så tydligt hos mig.
Ja, men jag förstår det.
Och sen så kunde jag inte riktigt, jag kunde släppa tanken på de här vittnesmålen, och jag förundrades över hur lite de här föräldrarna, de förstod inte riktigt varför barnen hade tagit avstånd ifrån dem.
Nej.
Och det där förvånade mig också. Mm. För om jag vore i den situationen så skulle jag ju vilja veta varför.
Mm. Men kan det också vara en rädsla att man, att man tycker det är så jobbigt så att man, liksom, man både vill veta men inte samtidigt vågar, eller jag vet inte.
Jag tror att det också kan vara ett skydd på något sätt.
Mm.
Att man inte vågar. Alltså det är så mycket skam i det här naturligtvis. Ja. Och att säga att mina barn vill inte ha kontakt med mig. Och den skammen bottnar ju i att eftersom det är barnen som har brutit kontakten, så måste det ju vara mig det är fel på. Jaget då, när föräldern har gjort någonting fel. Och att erkänna det kanske sitter väldigt, väldigt djupt. Man måste ju liksom börja grunda i sig själv vad orsaken är, istället för att man kan liksom inte skjuta över den orsaken. Nej. På barnet.
Och den är ju väldigt jobbig.
Jättejobbig att ta i. Mm.
Alltså man har ju själv säkert väldigt svårt att hantera, och dessutom berätta det för någon, det är ju liksom ännu värre. Det är ett stort misslyckande, va? Och jag kan tänka mig då att man hittar liksom ursäkten, nej men du vet, de jobbar så mycket eller de är där och där, inför andra och kanske också för en själv, för sig själv också.
Absolut, eller kanske till och med döljer det som vissa föräldrar hade gjort, som hade, någon berättade hur han eller hon, kommer inte ihåg om det var, hade ljugit om att man hade kontakt med sina barn därför man inte orkade berätta för sin omgivning hur illa det var.
Berätta lite grann om de här karaktärerna, för det handlar ju om, alltså huvudpersonen i boken ska jag säga, det är ju mamma Livia, och sen har ju hon 3 vuxna barn. Och så finns ju också hennes exman med, alltså barnens pappa berättar ju också om. Och vi kan ju säga att varje kapitel är ju antingen mamma Livias berättelse, och sen så kommer ju barnen med sina olika, eller hur de har upplevt det. Berätta lite grann om karaktärerna i boken.
Från början så var min tanke att jag skulle berätta det här ur Livias perspektiv. Om hennes sorg och hur hon försökte närma sig barnen. Det hela historien börjar ju en dag när Livia kliver ut från en sjuksal. Hon har blivit behandlad för en hjärtinfarkt, eller det som man också kallar för brusthjärta. Och känner väl att hon vill göra en ny start i livet. Och hon saknar ju sina barn också fruktansvärt. Det här tillfället. Och lite så här trevande och så börjar hon försöka liksom närma sig dem lite försiktigt. Men sen så upptäckte jag ganska snart att jag var tvungen att liksom inkludera de här 3 barnen också i den här berättelsen. Och först gjorde jag det att Livia fick berätta om dem. Men det blev så platt på något sätt. Så att jag bestämde mig för att försöka ge dem egna röster. Och till slut så var det lite grann som att de pratade med mig och jag bara skrev de här personerna. Jag håller på så, jag tror jag kanske, i och med att jag håller på ganska länge med historien, så har de blivit så nära och jag har liksom lärt känna dem, så att jag bara lyssnade på deras historier. Och det var ju inte alls som jag hade tänkt mig från början. Jag hade en ganska bestämd uppfattning om vad som hade hänt i den här familjen när jag började skriva. Och det blev inte alls så, kan jag säga. Det blev någonting helt annat när jag började lyssna på de här barnen. Som ju då är vuxna och lever sina liv, alltså på olika sätt. Och har ju tagit avstånd från sin uppväxt och familj på väldigt olika sätt. Då.
Dessutom så upplever jag, de har ju inte sådär jättebra relation med varann heller av olika skäl. De har ju påverkats av den här uppväxten. Det blir så otroligt intressant att höra hur de här 3 barnen har upplevt sin uppväxt, och den yngsta flickan som är då 19 och pluggar ju ner i Lund, hon har ju sin berättelse för att hon levde ju längre med sin pappa och hans nya fru och familj, medan de andra 2 lämnade ju hemmet tidigare, så att få läsa hur respektive barn har upplevt och hur det har påverkat dem, alltså det är ju så starkt, och det gör ju också, tycker jag, att mina känslor varierar lite. Ibland kan man ju bli jätteirriterad på någon. Och sen, det är sådär. Ja, just det, är ju klart, va.
Och det var ju lite grann min tanke med hela. Alltså, en bok på 350 sidor är ju en ganska lång berättelse ändå. Så att det får ju inte någonstans vara. I dramaturgin så vill jag ju bygga in att det inte får vara så självklart hur det här har varit. Den här berättelsen om familjen har. Liksom varit, utan jag vill ju att den ska svaja lite fram och tillbaka. Och det hjälpte ju de här barnens berättelse mig med ganska bra, tycker jag. Eller jag var ganska nöjd när jag upptäckte att de hjälpte till att få de här liksom...
Ja, verkligen.
Man försköts hela tiden. Ja. Jag plötsligt så hade man empati med en person och sen bara, nej men hallå, nu vill jag... Nej men så här kan det ju inte vara. Eller, vad har han eller hon gjort? Alltså, och då blir det lite mer, det är inte självklart hur historien utvecklas.
Verkligen inte. Det finns ju en person som jag fortfarande inte kan förlika mig med. Nu, jag tycker vi ska naturligtvis inte berätta för mycket om bok, för jag tycker alla ska läsa den här, för att den är, och det här är ett sånt fantastiskt diskussionsämne, och har man en bokklubb så det finns ju hur mycket som helst att prata om. Men jag tycker också att man får egna reflektioner och funderingar på den. I mitt fall så är det väl ett av barnen som jag har lite knepigare att förhålla mig till. Och sen naturligtvis hennes exman som jag också har väldigt svårt för, kan jag säga.
Ja, han har fått en liten röst i boken. Han, Han åkte ut och in i den här boken, kan jag säga. Vi var lite osäkra, både jag och min förläggare, när vi diskuterat den här, har varit lite osäkra på om han skulle få vara med. Men han, ja, men han fick en röst också.
Mm. Ja, men fast det är viktigt tycker jag. För att även om man inte kan förlika sig med det han säger, så är det ju ändå bra. För att det, man förstår ju också hennes historia mycket bättre. Mm. Och hur deras äktenskap har varit och så vidare. Berätta lite mer om de olika karaktärerna för att ja, ge en liten teaser.
Ja, huvudkaraktären heter ju Livia. Hon är någonstans runt 55 och var då gift med Staffan och fick de här tre barnen. De har, när berättelsen börjar har de varit skilda i 8 år och barnen har hon inte sett på 7 år. Så någonting har ju hänt däremellan, vad det får man läsa till, tänker jag. Livia har levt ensam i sin lägenhet inne i stan och är en väldigt så här, lite halvkontrollerad person som ändå har på något sätt, innan sjukdomen hade hon förlikat sig med att livet skulle se ut så här. Men en sjukdom är ju en slags krissituation och det händer väl, det är väl vanligt att när man hamnar i kris så vill man förändra någonting. Barnen, det är då Siri som är äldst. Hon har i ganska många år bott i London där hon bott tillsammans med sin pojkvän. Hon jobbar som bröllopskoordinator.
En drivande person.
Jag har läst på lite grann om det här med syskonskara. Alltså var har man sin plats i syskonskaran? Det här, vi pratar om 3 barn här.
Mm.
Och de är ju väldigt olika i sitt sätt. De har ju påverkat varandra och är olika drivna och sådär. Så det var också intressant att läsa på mer om det innan jag skrev den här. Men hon är väldigt bestämd och driven. Och har haft en ganska tajt relation med sin pappa. Mellanbarnet Peter, han är ett par år yngre än Siri och han driver en podd. Han valde en väldigt kreativ bana och ville bli skådespelare. Men bestämde sig för att han istället för att lyfta fram sig själv ville lyfta fram andra. Och han har en podd som heter Oförberett där han intervjuar personer om brytpunkter i deras liv. Saker som har hänt dem som har påverkat dem väldigt mycket. Och det där är en succé naturligtvis. Han är väldigt lyssnad, ja. Så vi får träffa några av hans intervjuobjekt också under den här, i den här boken. Som är lite spännande.
Det är jätteintressanta samtal, verkligen. Jag tycker där har skildrat otroligt spännande samtal som han har med olika gäster.
Ja, det var väldigt roligt att sätta sig in i hur en podd fungerar överhuvudtaget.
Ja.
Säger jag som nu sitter igen här.
Exakt!
Ja, och sen har vi sladdbarnet då, Maja, som är några år yngre än sina syskon. Och hon har också valt en kreativ bana och studerar litteratur i Lund.
Mm.
Litteraturen kommer kanske lite lätt att skriva om för mig som läser mycket och som tycker det är roligt.
Mm.
Men däremot så har jag ju aldrig pluggat i Lund så jag har ju fått verkligen lära mig hur saker och ting fungerar i Lund. Mm. Det var jätteroligt. Och så har vi Staffan då som också har en röst, pappa Staffan, som ju lever med Ebba och har en liten dotter.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Bra år tillbaka.
Mm. När Livia blir utskriven ifrån sjukhuset, så säger ju läkaren till henne nu det du har varit med om. Det är ju väldigt allvarligt och du behöver verkligen hjälp. Så se till att du får hjälp av dina barn. Och då säger hon till läkaren att jo, ja visst, men det är ju inga problem. Fast hon har ju ingen kontakt. Men det är ju också återigen, det här visar ju då skulden och skuld, eller skammen att man inte har kontakt med sina barn. Så att inte ens inför läkaren så kan hon då säga att ja, som det är, utan nej men det där löser sig, det är inga problem.
Hon lever väl i någon slags förnekelse helt enkelt, ja. Tror jag.
Men så kommer det ju, sen tycker jag det kommer upp en fantastiskt fin person som bor i hennes hus. En ung kille som bor i andra hand i en lägenhet. Och som hon är ju lite kantelivig också mot de som bor, det är flera av de som bor i huset. Hon bor ju på Tulegatan om jag inte missminner mig, va?
Stämmer det.
Ja, hon är inte speciellt social sådär. Men den här unga killen lyckas ju liksom hitta nyckeln in till hennes hjärta på något sätt också. Och hur han liksom sakta får henne att, alltså det är ju inte så att de har någon kärleksrelation, absolut inte. Men en väldigt fin vänskapsrelation. Och han stöttar ju henne väldigt fint där, den här unga killen. Och det gör mig så varm. Han får ju en jättefin, ja men en betydelse i hennes liv. Som också tror jag hjälper henne väldigt mycket att komma vidare.
Och jag tror att det är tillfälligheter. Jag tror att hon har varit en ganska trulig avståndstagande. Hon har hållit sig på sin kant. Hon har inte deltagit i bostadsrättsföreningens möten. Hon har inte hjälpt till att städa gård. Alltså hon har inte hjälpt. Hon har bara liksom suttit i sin lägenhet och sådär. Nej. Hållit sig för sig. Men det här att hon möter Joso just nu. När hon har råkat ut för det här. Och den här längtan efter barnen blir så enormt stark. Han fyller ju något litet hål där i henne på något sätt. Så det är ju alltid, liksom, det är tajmingen som gör det väldigt mycket också tror jag. Hade de träffats innan hennes sjukdom så tror jag inte hon hade liksom sett honom ens. Hon hade bara fnyst åt honom. Hon är lite sårbar, hon när längtan efter barn och han lirkar upp henne som du säger. Med sina små, inte inviter men i små kommentarer och så.
För att hon är ju lite avståndstagen vid första mötet då. När de träffas i trapphuset. Men på något sätt så bryr inte han sig om det. Utan jag tror att han ser att det här är en kvinna som egentligen inte mår så bra. Och så fortsätter han på sitt vänliga sätt. Och då öppnar hon upp sig. Och så blir det ju en fantastisk vänskap. Jag tycker den är otroligt fint skildrad.
Men jag ser framför mig hur den här Joso då. Han kommer från en familj där man liksom. Man tar hand om varandra. Man är vänlig. Man hjälper till. Man lagar mat tillsammans. Alltså jag ser hur han har den liksom traditionen med sig. För honom är det självklart på något sätt att liksom fortsätta vara lite trevlig. Och det räcker ju med den lilla trevnaden som han erbjuder i det här fallet. Så hon lättar ju upp till slut.
Jag tänker också, du har ju haft författarsamtal i hela Sverige. Upplever det som att du åkt runt.
Det är hela Sverige, men jag har haft några hittills och ska ha några till här under våren.
Hur är det att möta läsarna och vad säger de?
Alltså nu möter jag ju människor som inte har läst boken när man har de här. Utan det är liksom, man får berätta om boken. Men temat som sådant, det skapar så mycket diskussioner. Alltså det är så härligt, för folk är så engagerade och vill inte sluta prata. Nu senast var jag uppe i Lycksele i bokhandeln där och vi var kanske ett 20-tal kvinnor och alltså, vi höll på i 2 timmar. Det var så här, de ville inte sluta prata och då kommer med sina egna berättelser och funderingar och ja men det är fantastiskt vad det öppnar när man liksom kan prata om ett sånt här tema.
Jag hörde på, jag vet inte, något av nyhetsprogrammen här en morgon. Och då var det med en kvinna som var spelmissbrukare. Bara det är ju starkt att man vågar berätta att man är spelmissbrukare. Men efter, jag tror jag, 10 år. Och hade ju stora spelskulder och tagit hjälp. Som jag uppfattade så var hon då fri. Ja, hon får ju jobba mer givetvis va. Så då hennes barn har valt att ta avstånd ifrån henne. Och så finns det kanske någonting mer som hon sa, som ligger bakom. Men hon berättade också att hon varje fredag skickar ett sms och önskar dem trevlig helg. Men de har valt att då ta avstånd från henne. Ju mer man vågar prata om det så tror jag man också kan hjälpa varandra.
Ja men visst är det så. Och nu senast jag läste en artikel om Jenny Jägfeldt skriver om det Svenska Dagbladet, så här svarar på läsarnas frågor. Hon tog upp frågan och jag läste om en kvinna som heter Liria tror jag. Så passar Liria Ortiz som är psykolog som också ofta tar upp den här frågan. och prata om vad man kan göra, hur man kan försöka komma vidare när en relation har fastnat på det här sättet.
Mm. Men jag kommer ihåg när du hade din release, bokrelease här i Stockholm, så var ju också en terapeut med.
Åsa. Mm.
Åsa, ja. Och, då var det, och hon har ju då träffat flera som har gått igenom samma problematik, eller man ska säga, de hade tappat kontakt med sina barn. Och då kommer jag ihåg, det var en som frågade, kan man hitta varandra, kan man nå varandra? Och då sa hon att, ja, inte alltid, för det kräver ju att alla måste vilja. Och det är ju ganska tuff resa. Och det är inte alla som vill. Det, för det är ju naturligtvis att grotta är väldigt mycket från både barnens sida och mammans sida, då, om det är mamma eller om det är en pappa.
Jag tror att någon av de här andra terapeuterna som jag har läst under min researchtid här också, och beskrev det som att man måste bestämma sig från båda parter om vad är viktigast för dig. Vill du ha rätt eller vill du ha en relation? Och jag tycker det är ganska signifikant. Alltså det beskriver ganska mycket vad man måste göra. Man måste faktiskt kanske backa tillbaka och känna att liksom, ja, det är viktigare för mig att ha en relation och få träffa mina barn, kanske barnbarn också, och än att stå i mitt hörn och säga att nej, men jag har inte gjort något fel.
Men det är säkert en väldigt jobbig resa för alla att börja med det. Och man måste verkligen vilja det.
Och så måste man nog ha förmågan att lyssna. Alltså inte ställa sig, inte gå i diskussion eller argumentera eller försöka förklara, utan bara lyssna.
Och inte gå in i en försvarställning. Nej.
Och det är ju svårt. Det är...
Alltså du fick väl den här idén för 5 år sedan, så det är ju en ganska lång period med att missminna mig, va? Jag tänker, hur har du liksom, har du fått egna reflektion? För jag behöver tänka så här, jag har ju också 2 killar då. Som tur är så har vi en väldigt tajt relation. Men man har ju, det har ju ändå gjort att jag har funderat, tänkte, gud vad hemskt det skulle vara. Och hur, och samtidigt som jag tänker, man gör ju val hela livet. Och hur har mina val påverkat mig, som i sin tur påverkar ju mina söner genom mitt agerande. Så att det sätter ju igång väldigt mycket tankar, tycker jag, den här boken.
Ja, men det gör det. Ja.
Du måste ju själv också ha fått liksom funderingar och, utifrån din egen mammaroll och så. Och vilka val du har gjort.
Mer tror jag som en... Jag har också en väldigt god relation med mina 2 söner, gudskelov. Och vi har ju pratat väldigt mycket om det här. Under tiden jag har skrivit. För de frågar ju, hur går det, vad är du och sådär. Med boken. Och de har ju båda 2 vänner och bekanta som inte har någon kontakt med sina föräldrar. En av mina söners kompis, han har inte träffat sin mamma på 10 år till exempel.
Oj.
Jag kan mer känna så här en tacksamhet för att vi kan prata om de här sakerna. Och att mina söner själva säger så, jag förstår inte hur det kan gå till och så. Det känns ju väldigt skönt för mig. Men samtidigt så är jag tacksam för nuet, för jag vet ju inte vad framtiden har. Alltså,
nej, och samtidigt så tänker jag, det är ingenting man bara kan ta för givet. Det handlar ju mycket om att man själv måste ge och ta och lyssna in, så att det är ju ömsesidigt, det är det ju verkligen. Och inte någonting som man bara kan ta för givet, någon av oss.
Alltså jag har ju så mycket att lära av mina unga nu, som är ute i arbetslivet och rör på sig på ett annat sätt än vad jag kanske gör nu för tiden. Jag tycker bara det är så spännande att höra hur de har det. Och liksom, man ska lära sina ungar hur det ska vara, liksom, vad som är rätt. Det har jag liksom kommit över på något sätt. Jag är förbi det, gudskelov.
Precis, idag. Men det är ju det som är så roligt. Man vill ju vara en del i deras liv. Och, ja, det kan ju vara jobb. Det finns ju massa olika bitar i det. Och det är ju det som är spännande. Så man får ju jobba för det. Man kan inte ta någonting bara för givet.
Den här rädslan som dök upp där hos mig för några år sedan. Med tanken på att tänk om. Har nog gjort att jag också uppskattar relationen med dem på ett annat sätt. Jag tar dem inte för givet. Utan jag tycker bara det är fantastiskt härligt att få vara med dem ibland.
Kan du inte berätta några fina kommentarer från läsare som du har fått?
När man har hållit på så länge med en berättelse. Jag tror att alla som skriver har den där upp och ner. Man känner ena dagen så bara, åh gud vilken skit jag håller på med. Och andra dagen bara, åh det här blir fantastiskt. Alltså man vet ju aldrig hur en berättelse kommer att tas emot. Det är jättesvårt att veta det.
Nej.
Så att då landa i att få de här recensioner eller omdömerna på Instagram, är det väl ofta som de poppar upp på, där folk skriver bara wow, oj, fantastiskt, alltså det här är, jag har redan läst årets bästa bok och sådana här saker, det värmer ju något enormt, alltså det är värt varenda timma som man har suttit och slitit med de här orden. Folk kallar det för en känslostorm eller en känsloberg- och dalbana.
Men det är det ju verkligen. Alltså man blir ju så otroligt berörd. Och en del har jag sett, åh, den här kunde jag inte släppa. Jag läste den bara rakt igenom för den var så stark. Och samtal, jag var tvungen att stoppa upp för den är verkligen så stark och den är så välskriven.
Ja, men jag tror att det är just den intensiteten i liksom känsloaspekterna som är med, eller känslostormen som är där, gör att man kanske också kan, att det är bra att reflektera lite över det.
Som sagt, jag tycker ju nu att man känner ju de här tre ungdomarna jätteväl. Olivia framförallt också. Boken måste ju fortsätta. Eller? Kommer du ha någon uppföljning? För jag vill ju veta.
Ja, men du är ju inte ensam om att säga det.
Nej, vad skönt. Det är
många som säger det. Jag måste få veta hur det går. Jag har ju en idé om hur det går för de här, var vi på väg. Men jag har inte börjat skriva på någonting ännu.
Nej.
Men vem vet, det kanske blir en fortsättning framöver. Vi får se.
Vi ska nog ta avrunda vårt samtal. Men det glädjer mig att det är så många som vill ha en fortsättning. För då är jag inte ensam. Och den hoppas jag ska komma om några år. Och då är de lite äldre. Och då har det ju hänt mycket i deras liv. Så att det vill jag verkligen läsa om. Tack snälla Ann för att du tog dig tid för det här samtalet.
Tack så mycket för att jag fick vara med.
Och som sagt, läs boken. Den är väldigt givande och tänkvärd och otroligt välskriven är den. Följ oss gärna på Instagram, jag är modig, och prenumerera på podden så missar du inga våra samtal.
Deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.